Fantastiskt att vara här.
Följ gärna med mig i bön.
Jesus, tack för att vi får samlas till gudstjänst. Tack för att du får vara här i ditt namn, Herre. Och nu ber vi här att du ska tala till oss, Herre, in i våra hjärtan. Amen. Det är fantastiskt att få åka iväg en söndag och predika. Men det är ännu mer fantastiskt att få komma hem och predika. För det är så jag känner faktiskt när jag kommer till Fiskebäck. Även om det är många år som flyttade hit. För er som inte känner mig så heter jag Arvid Jägenstedt. Och jag har jobbat som ungdomsledare i den här församlingen. Och tillbringade 6 år mitt liv här i Fiskebäck. Och det hände mycket på den tiden. Jag har träffat min fru Emma. Och nu har vi även med oss Leon och Alma här idag. Som är något slags resultat kan man säga i vårt äktenskap. Men fantastiskt att få vara här igen. Och jag ser Fiskebäck lite som ett hem, ja, men dels ett andligt hem. Jag hade en väldigt tydlig kallelse när jag flyttade hit 2010. Och fått se så mycket fantastiska saker hända här i Fiskebäck. I första Mosebok kapitel 28 står det om Jakob som är på flykt. Och en natt där på hans flykt så lägger han sig för att sova på en plats. Och i drömmen ser han en stege sträcker sig från himlen ner till jorden och änglar klättrar upp och ner. Och när han vaknar så utbrister han att Herren är på den här platsen. Och jag visste det inte. Och för mig var det precis tvärtom när jag kom till Fiskebäck. Att Herren är på den här platsen och jag visste det hela tiden. Så många gånger jag har fått se Gud röra sig i den här lokalen vi sitter i just nu. Så många gånger jag har fått se han förändra människor. Fantastiskt. Jag ser också Fiskebäck lite som ett hem. För det var någonstans här jag verkligen förstod vad församling handlar om. Och vad det ska vara för någonting. Och innan de börjar slå sig för bröstet tänker jag nu att yes, vi är perfekta människor. Du kan säga nej, så är det verkligen inte. Det är en samling brokiga människor som sitter här, precis som jag själv. Men den här samling brokiga människor fick bli min familj när jag kom själv till församlingen utan att ha någon med mig. Jag fick extra farfar som lånade ut bilen och hjälpte mig med min egen när jag gick sönder. Jag fick extra mormödrar som fyllde min frys med fiskebäcksbröd. Jag fick extra pappor som lånade mig verktyg. Jag fick extra mammor som bjöd mig på kvällsmat och middagar. Väldigt välkommet i min då ganska bristfälliga ungkarskost som jag levde på då. Jag fick extra storebröder som tog med mig på hockey. Det var på den tiden då jag fortfarande följde högsta serien i hockey skulle tilläggas. Precis som israeliterna deporterades från sitt hemland så befinner vi oss HV-fans i någon slags exil numera i hockeyallsvenskan. Men än mer fantastiskt blir det när vi får komma hem igen till SHL. Och såklart, sist och framförallt, alla ungdomar som fick bli mina småbröder och mina småsyskon. Helt fantastiskt. Och när man kommer till Fiskebäck, jag lärde mig rätt så snabbt att det finns egentligen 3 grejer man pratar om här. Och de kan man prata om igen, liksom, det tar aldrig slut. Och alla de här 3 grejerna har även en ganska tydlig biblisk koppling. Men vi har dels fiske. Det finns ju rätt så många bra fiskehistorier i Bibeln, faktiskt. Sen pratar man alltid om vart folk bor någonstans. Vi kan väl läsa om i första kapitlet i Johannes evangeliet. När Johannes döparens lärjungar frågar Jesus, vart bor du någonstans? Numera hör jag frågan att de säger, var bor du nu då? Jag fick själv den frågan så många gånger, vilket var fullt förståeligt. Jag hann ju flytta 8 gånger under mina 6 år här i Fiskebäck. Ni som är med på den tiden, ni vet hur det var. Och framförallt då så pratar man om släkt. Och här har vi min son också som är framtidspredikant, vem vet. Man pratar om släkt och det är också något väldigt bibliskt. Man pratar om släkttavlor hela tiden. Det är väl det tråkigaste kanske att läsa genom Bibeln. Men det är här vi hittar dagens tema. För dagens tema är, vemses är du? Det är en ganska opersonlig fråga att få egentligen. Istället för att fråga, men vem är jag? Då frågar man, vem tillhör du? Vem är dina föräldrar? Eller vem är din släkt? Så det är lite lustigt. Jag själv fått frågan också, såklart. När jag bodde här i Fiskebäck. Men i dagens tema så passar den faktiskt väldigt bra. Så dagens tema, vemses är du? Och dagens text hittar vi i Johannes evangeliet, det första kapitlet. Och Johannes evangeliet börjar med lång utläggning om vem Jesus är och vad han har för roll i Guds stora frälsningsplan. Och då står det så här i vers 12-13. Men åt dem som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. För mig blir det tydligt den här texten. Det är bara två verser, men den säger så otroligt mycket. Den första delen på något sätt handlar om ett fantastiskt löfte om att vi ska få bli Guds barn. Men vad innebär det då att bli Guds barn? Om man själv funderar på det här, då börjar man först tänka egentligen, men vad innebär det ens att vara någons barn? Och jag tror att svaret på den frågan är ju lika många olika svar som vi människor här idag. Det är så otroligt personligt vad man själv har haft för uppväxt. Och om jag ser till mig själv så har min uppväxt att vara barn till mina föräldrar har inneburit en ganska trygg försörjning. Fick ju först veckopeng kontinuerligt och sen månadspeng. Hade även ganska bra servicepaket hemma liksom med städning, matlagning, diskning. Ja, städningen försvann väl i tonåren från servicepaketet, men annars var det också rätt så bra. Och sen innebär det att vara barn till någon, det handlar ju faktiskt om ett genetiskt arv. Vilka vi är och hur vi ser ut påverkar sig till stor del av vilka som är våra föräldrar. Och så är det med mig också. Jag kunde ju önska att jag hade ärvt lite mer av min mammas pigment så jag hade haft en chans att bli brun på sommaren i alla fall. Men jag tröstar mig med Matteus 5 där Jesus säger att vi ska vara jordens ljus. Och jag tar det även bokstavligt. Att vara barn till mina föräldrar har också inneburit att jag har haft tillgång och behörighet till saker som jag aldrig hade haft i mig själv. När jag var liten så jobbade min mamma på Riksbanken i Jönköping. Och några gånger fick jag följa med henne på jobbet. Och jag minns än idag hur fascinerande det var man fick gå in där i bankvalvet. Detta var ju 90-tal, det var mängder med kontanter då. De hade liksom lådor med kontanter staplade från golv till tak. Man insåg att det här är miljoner här inne. Det var inte jättemånga som hade tillgång till det här bankvalvet, Riksbanken i Jönköping. Men via min mamma så hade jag ju faktiskt det. Hade aldrig haft det i mig själv. Men det här är ju lite hur jag upplevde min uppväxt. Så om du svarar på den frågan själv, vad innebär det att vara barn till någon, så tänker du också på hur du har haft det. Men när vi tittar på den här texten skrevs så såg det ganska annorlunda ut. Vad det innebar att faktiskt vara barn till någon. För på den tiden så levde man ett betydligt mer inrutat liv. Det fanns inte samma möjligheter att bli vad man ville. Som kvinna eller som dotter då när du föddes, ja, men då skulle du tidigt börja hjälpa till i hemmet. Tills du blir bortgift någon gång i tonåren. Och sen skulle du ta hand om det hemmet och föda barn och så vidare. Det var liksom din lott i livet. Och som kille, hade du en pappa som hade ett jobb, ja då skulle du ta över det jobbet. Var farsan smed så blev du smed. Det fanns inga valmöjligheter där. Och hade du ännu mer otur så föddes du av en slav. Och beroende på hur det här kontraktet såg ut mellan slaven och dess ägare, så kunde det vara så att du föddes in i slaveri. Ha den kontexten i åtanke när vi läser texten en gång till. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Plötsligt så får vi ett löfte om att bli Guds barn. Vi pratar inte då att farsan är smed, jag måste bli smed. Utan vi pratar om Gud som är allsmäktig, som har skapat jorden. Vilken befrielse det finns i det löftet. Och tittar vi på andra delen av texten så berättar du lite grann, vilka människor berör det här löftet? Vem har rätt till detta? Och då står det så här. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Så vad innebär det här? Ja, men det är rätt så tydligt åt alla som tar emot hans namn. Och det här är ju, kan vara lite krångligt att prata om att bli Guds barn. Varför pratar Bibeln om det i de här termerna, att bli Guds barn? Jo, men att få möta Jesus är något så stort och något så livsförändrande att Bibeln liknar det med att faktiskt bli på nytt född. Och har du då mött Jesus blivit på nytt född, ja, men då är du också Guds barn. Men här så börjar författaren att, och vi tror att det är Johannes, en lärjung Johannes som har skrivit i Johannes evangeliet, man är inte helt säker, man tror det. Och han börjar liksom rada upp också lite grejer som inte är vägar till himlen. Om vi tar fram texten igen på skärmen så ser vi den första där då han förtydligar att man ska tro på hans namn. Men du når inte Gud genom att blivit född av blod. Och vad menar han här då? Jo, men israeliterna var ju ett utvalt folk i Gamla testamentet. Och det är på något sätt levde kvar. Så judarna refererar till att men vi är söner till Abraham. Ett stycke längre bak i Bibeln, då står det om hur Jesus debatterar med lärjungarna. Och han säger att men han predikar om syndernas förlåtelse och att man ska bli fri. Och judarna säger, men vadå fri? Vi är ju söner till Abraham, vi har aldrig varit slavar. Ja, men Jesus, jag predikar om vad min fader har låtit mig se. Ja, din fader, men vi är Abraham till fader. De verkar tro liksom att det är lugnt. Vi tillhör rätt släkt, vi är Guds utvalda folk. Men här blir första förtydligandet att det inte är det handlar om. Det hjälper inte vem du har till mamma och pappa. Eller vilken släkt du tillhör för att kunna få komma till Guds rike. Jag minns ett tillfälle vid en ungdomssamling här i kyrkan när vi satt en stor samling ungdomar samlade. Jag hade en stor längtan efter att Fiskebäckskyrkan skulle bli fler. Så jag frågade ungdomarna, hur ska vi få Fiskebäckskyrkan att växa? Svaret kom blixtsnabbt från en tonårsgrabb. Vi måste föda fler barn. Det är fantastiskt med barn någonstans, men det är inte den vägen som vi kommer till himlen. Det är inte så vi blir fler i Guds rike, utan det är bara genom Jesus. Nästa sak han tar upp då. Inte av kroppens vilja. Och det här kopplas någonstans att du kan inte göra någonting i dig själv med din egen prestation för att få bli Guds barn. Det finns ingenting du kan göra i dig själv för att få nå himlen. Här läser vi om fariséerna gång på gång i Bibeln som procklar på människorna att ja, men du måste följa alla bud, du måste följa alla regler. Då blir du rättfärdig inför Gud. Men här blir det återtydligt att det är inte vägen till himlen. Och vilken lättnad, vilken befrielse det är. Tänk vad skönt att det inte finns någon här inne som kan göra någonting i sig själv för att nå himlen. En extrem befrielse. Sist men inte minst, inte av någon mans vilja. Här tror teologen att man syftar på omskärelsen. Det fanns flera judar som precis blivit nykristna, man säger så, börjat tro. Och de då ville omskära andra människor för att de då skulle vara rätt helt enkelt. Men återigen så är författaren tydlig att nej, det är inte vägen till himlen. Men åt de som tog emot honom, alltså Jesus, gav man rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Men vad betyder det här då, den här texten som är snart 2000 år gammal, någonstans 60 efter Kristus skrevs det här, troligtvis. Vad betyder det i våra liv idag 2021 att vara Guds barn? Ja, men för det första så innebär det ju en identitet, vem vi är. Vi kan sätta vår identitet i mycket, men jag är övertygad om att tanken med våra liv, det är att sätta vår identitet i att vara Guds barn. Det är där vi hittar hem i vem vi är. Och det är ljuset av honom som vi också förstår vilka vi är. I Matteusevangeliet kapitel 16 så pratar Jesus med sina lärjungar. Och han frågar, men vilka säger människor att jag är? Och lärjungarna svarar att en del säger att du är någon profet och någon säger att du är Elias som uppstått och sådär. Och då frågar Jesus, vilka säger ni att jag är? Och då står det så här i vers 16. Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Då sa det Jesus till honom, salig är du, Simon Barjona. Ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Här blir det väldigt tydligt det här, just det, att i ljuset av Jesus så märker vi vilka vi själva är. Han frågar dem, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias. Alltså Petrus säger att Jesus, du är Herre i mitt liv. Jesus hade bara kunnat nöja sig med att säga, ja, bra, du har rätt. Men han ser också till att börja bekräfta Petrus.
Du är Petrus, klippan. Och det är det som Jesus och Gud vill göra med oss också. När vi kommer till honom och säger, du är Herre. Då vill också Gud berätta vilka vi är. Vi är Guds barn. En fantastisk identitet vi har i att vara Guds barn. Att vara Guds barn, det innebär också en befrielse och ett hopp. Vi lever kanske inte i samma värld som när den här texten skrevs, när vi var där man aldrig fick frågan, vad vill du bli när du blir stor? För det fanns ingen möjlighet att välja. Vi lever i ett mer fritt samhälle där varje människa, tack vare kanske vårt välfärdssamhälle, nu kan bli vad man vill och göra vad man vill. Men jag tror att vi i dagens värld på något sätt kan bli också barn av vår tid, där man på något sätt börjar tappa bort sin identitet och lägga den i andra saker än Jesus. Att man på något sätt bygger upp egna begränsningar. Även inte om vårt liv är så inrutat som på den här tiden, när den här texten skrevs, så börjar vi ruta in vårt liv när vi börjar tänka mer på, men vad ska andra tycka? Hur måste jag vara för att passa in? Vad tycker andra om mig? De frågorna är egentligen helt irrelevanta. För du är Guds barn. Det är där vi behöver lägga vår identitet. Och att vara Guds barn, det innebär också en frimodighet. Vi ska läsa från Romarbrevet, kapitel 8, vers 17. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. När pastor Bengt ställde frågan till mig, men vill du komma och predika i Fiskebäck? Så var min första tanke, vem är jag att komma och predika? Jag har ju inte någon teologutbildning. Jag jobbar ju inte ens i kyrkan numera. Är det rimligt att jag som säljare ska komma och predika en söndag i kyrkan? Nej, det är inte rimligt. Men nu är inte jag säljare med identitet, utan jag är Guds barn. Jag är medarvinge till Jesus. Arvinge till Guds rike. Är det då rimligt att jag kommer predika? Ja, då är det rimligt. Och likadant ska du aldrig behöva känna när du får frågan. Kan du vara med och dela ut nattvard? Kan du dela ett ord kanske på gudstjänsten? Eller när du får frågor från dina arbetskamrater om Gud, vem han är. Då ska du aldrig behöva tänka, vem är jag att svara på det här? Det är bättre att en pastor gör det. Nej, vet du varför? Du är Guds barn. Arvtaget i hans rike. Det är fullt rimligt att du besvarar de frågorna. Även om du känner att du inte kan ha alla svaren, så är jag övertygad om att den helige ande är med oss och hjälper oss i de situationerna. För vi är arvtagare till hans rike. Det går inte att komma undan med ursäkterna. Jag är en enkel snickare, bara en sjuksköterska. Vem är jag att hjälpa till här? Vem är jag att besvara när frågorna kommer om vem Jesus är? Du är inte ditt yrke, utan din identitet ligger att du är Guds barn. Sist men inte minst, att vara Guds barn, det skapar också en förväntan. Vi kan förvänta oss någonting mer. Mina föräldrar har ett hus i Bankeryd, de har också någon sommarstuga. Det innebär att det finns ju lite arv för mig som ligger och kommer längre fram. Det finns ju en liten förväntan där. Men vad är det att jämföra med att jag är arvtagare till Guds rike? Ingenting. Och det är lätt när vi bor i ett land som Sverige, vi har det väldigt gott, att man på något sätt börjar nöja sig. Man kanske har lyckats skaffa sitt hus, man har bildat familj, man känner att livspusslet börjar på något sätt falla på plats. Och då är det lätt att bli lite för nöjd. Observera att inte nöjd är samma sak som att vara tacksam. Men man blir lite för nöjd. Och bli lite tillbakalutad och slå sig till ro. Och det på något sätt smitta av sig också i sin gudsrelation. Och i och med att man har byggt upp ett så bekvämt liv, så blir det lite för obekvämt att ställa frågan till Gud. Gud, vad vill du egentligen med mitt liv? Till dig som sitter och känner igen det här, så upplever jag att Gud vill säga till dig att det finns så mycket mer. Jag har större planer för dig och jag har mer att ge. Mer än något här på jorden kan ge. Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Så ska du få det andra också. Jag vill komma tillbaka till frågan i början. Vem säger du? Ni som bor här i Fiskebäck hör ofta frågan säkert. Och ni kommer säkert få framåt. Och då kan ni fortfarande svara vem ni är släkt med. Men jag vill att ni börjar fundera på ett djupare plan. Vem säger du? Innan vi sätter igång lite förbön och så vidare så ska Jepp komma upp. Och så ska jag avsluta alldeles strax.